Uf. Ja, har jag satt på den? Är det så? Fint, ja bra. Uf, jag hade behövt en sång till att samla mig tror jag. Det har just varit en sån vändning. Från att ha varit just det där söndergrusade hoppet. Faktiskt in i den här lovsången. De har fått möta den uppståndne Jesus. Och de har fått den där bortkastade rutten korrigerad igen. Jag tänker att det måste varit en period av en sån berg- och dalbana rent känslomässigt för lärjungarna. Från sorg till glädje, från förtvivlan till hopp, från otro till tro. Som till slut får landa in i Petrus upprättelse och uppdrag. Och vi ska idag ta lite utgångspunkt i de här mötena. I de här visningarna där Herren kommer. Och vi ska som sagt landa sen i varför det är så oerhört svårt att fiska ibland. Den första som Jesus visar sig för är Maria. Hon gråter, hennes mästares kropp är borta och först så känner hon inte ens igen Jesus. Han kommer med en omsorg. Varför gråter du? Precis där hon är, där möter han henne. Och efter att de har fått dela lite ord så räcker det sen med ett enda ord. Maria. Och där känner hon igen Jesus och hon erkänner honom, Rabboni, lärare. Och sen efter det mötet, efter det erkännandet så får hon ett uppdrag. Gå och berätta för mina bröder, gå och berätta för lärjungarna att jag är uppstånden, att du har sett den uppstånden. Och det är en sån omsorg här på något sätt. Jesus hade ju kunnat gå fram till Maria och säga, hej jag är uppstånden, gå och berätta det. Han har ju det mandatet, han är ju trots allt Gud. Men han gör inte det. Först bemöter han hennes sorg. Sen frågar han vem hon söker och det är klart att han redan vet det svaret. Men hon behöver få säga det tror jag. Hon får sätta ord på sin situation, hon får sätta ord på sin önskan, hon får sätta ord på sin sorg. Hon får hitta sig själv i det. Och först då visar han vem man är. Och på något sätt tycker jag tanken hoppar direkt tillbaka till kapitel 10 där Jesus pratar om den gode herden. Han pratar om sig själv som den som känner fåren vid namn. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn. Och det är precis så han hälsar på Maria. Maria, bara hennes namn. Och när hon hör hans röst säga hennes namn så ser hon, det här är ju Herren. Han kallar, han känner. Och precis det här mönstret så märker vi att det finns i alla de här olika mötena i de här två kapitlerna. Att det är Guds initiativ, att Jesus aktivt kommer med det behov som de olika människorna möter har. Han fyller dem och sen sänder han också. Precis som han sänder Maria att gå och berätta så kommer han fortsätta sända. Samma kväll har vi nästa sån visning, nästa möte. Det är de rädda lärjungarna, de är gömda för judarna. Och det är precis det här söndergrusade hoppet vi pratade om. Maria har antagligen redan kommit och berättat, men jag kan inte klandra dem för att det är lite svårt att tro. Men då in bakom låsta dörrar kommer Jesus. Och han börjar med en hälsning. Frid vare med er. Och det är klart att det är precis det som de just då behöver. Rädda, gömda, villrådiga kommer han och frid vare med er. Och det står, och Bengt läste, att de blev glada. Det är klart de blev glada. Han kommer, han möter dem, han önskar dem sin frid, Guds frid. En gång till önskar han dem frid och sen i samma mening så sänder han dem. Och för oss är det nog ingen överraskning att han sänder dem. Vi har läst de andra evangelierna. Vi har läst när Jesus ber för sina lärjungar i kapitel 17. Är det väl, ja. Han ber till fadern. Så som du har sänt mig till världen så har jag sänt dem till världen. Men det har han ju aldrig sagt så här tydligt vad vi kan läsa till lärjungarna än. Han kommer med sin fridshälsning. Han kommer med ett uppdrag. Och han utrustar dem direkt också. Det står att han andas på dem och ber dem att ta emot den helige ande. Han kommer, han möter deras behov, det oerhörda behovet av frid. Han sänder dem in i ett uppdrag, men han också utrustar för det uppdraget. Och det är klart att om det är på samma sätt som fadern har sänt Jesus, om Jesus sänder lärjungarna på samma sätt, det är ett tufft uppdrag. Och då behövs kanske den här dubbla fridshälsningen lite. Men det är precis samma mönster. Det är mötet där de är. Det är erbjudandet eller givandet och det de behöver. Och det är sändandet in i ett uppdrag. Men en av lärjungarna läste vi, eller läste Bengt och vi andra lyssnade, var ju inte där. Thomas, som kallas tvivlaren av oss, men det står ju tvillingen i texten. Och det kanske är lite hårda mot honom ibland. Han säger till dem, jag kommer aldrig kunna tro. Den engelska översättningen har valt att översätta det. Jag kommer aldrig kunna tro om jag inte får se hans sår, om jag inte får känna i hans sår och se att det här är Herren, kommer jag aldrig kunna tro. Och samma sak igen, jag kan inte klandra honom. Petrus och Johannes, när de ser den tomma graven, då börjar de haja. Det är någonting. De andra lärjungarna får möta den uppståndne Jesus. Sen kommer de att berätta för Thomas, vi har sett Herren. Och på ett sätt är det ju klart han säger nej. Jag kan inte veta hur Thomas dagar var den där veckan. Från det att de andra lärjungarna fått se Jesus till han kommer en gång till. Det står att det är 8 dagar senare. Jag kan ju gissa att den är fylld av frustration, men jag kan faktiskt inte veta. Men sen kommer Jesus en gång till. Även den här gången in bakom låsta dörrar. Antagligen in i en liknande rädd situation. Kanske med ett litet gnutta hopp för många av dem. Samma fridshälsning, frid vare med er. Och samma tydliga bemötande av det där behovet. Han kommer faktiskt inte ens till Thomas och frågar, Thomas, vill du kolla, vill du känna? Utan han säger, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida och tvivla inte utan tro. Precis samma bemötande av behovet, precis som hos Maria. Så resulterade det också i någonting. För Maria fick då, det här är Jesus. Hon fick bemöta honom, rabboni, hon fick säga lärare. Thomas har en annan lovprisning. Herre. Sen kommer en liten passage. Dels till Thomas men också till oss. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Till viss del en liten känga. De andra berättar ju faktiskt, Thomas. De sa att de hade sett mig. Men sen en liten hälsning till oss, tror jag. Min morfar har berättat, han är död sedan länge. Eller som jag tycker Svartal sa det så bra, han har slutat dö och börjat leva. Han fick se Jesus en gång. Väldigt konkret, väldigt tydligt, helkropp. Det var han väldigt... Jag ska inte säga snål med att berätta, men han var väldigt, väldigt sparsam med det. Jag tror jag fick höra honom berätta det en gång. Sen fick jag fråga min mamma några gånger om hur var det nu. Men det var nog på något sätt att han tyckte att det här mötet, det är lite för, för heligt, lite för stort för att kunna berätta med mina ord. Han kände att han gjorde en orätt när han sa så här var det. De flesta av oss har inte en sån upplevelse. Den var superviktig för min morfar. Det märkte jag när han väl berättade. De flesta av oss har inte en sån tydlig, konkret möte kanske. Och då är Jesu ord här en sån tröst. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Har du en sån upplevelse, var glad för den. Var tacksam för den. Har du inte den, så kom ihåg att det behövs inte. Jesus är väldigt tydlig med det. Men det är precis samma mönster här i Jesu möte med Thomas igen. Han kommer, han ser Thomas behov, han möter det. Sen kommer en uppmaning, ett uppdrag. Tro. Sen tror jag att det här blev för mycket att smälta för lärjungarna. Den här berg- och dalbanan vi pratar om, alla känslor som kommer upp och ner. Så Petrus, som den praktiker han är, han säger ja, jag går tillbaka till det jag kan. Nu går jag och fiskar, och de andra säger jag hänger med. Men de fick ingenting. Inte ens det där som de visste att de kunde de göra. Och så hörde vi när Bengt läste igen att Jesus ger ett så oerhört orimligt tips. De har varit ute hela natten, gjort det där som de kan. De har inte fått en enda fisk. Och Jesus säger, men ska ni inte ta andra sidan? Några meters skillnad. Och när näten fylls där, då inser de, det är ju Jesus. Petrus drar på sig kläderna, kastar sig i vattnet, lämnar polarna med allt jobb. Och tänker, det är där hos honom jag vill vara. Och samma mönster en gång till. Jesus kommer, han möter dem, de har ett behov. Han möter det behovet och han leder dem så att säga in på en ny väg. Gör så här istället. Och även här så förser han ju med det som behövs. Han har maten klar när de kommer. Han hade kunnat göra dem ohungriga så att säga. Men han har mat kvar så han kan bemöta med. Och till sist har vi den här vackra, den jobbiga, den kärlek och sorgefyllda samtalet eller dialogen mellan Petrus och Jesus. Den Petrus som nyligen hade gråtit bittert när tuppen gal. Den Petrus som hade brutit sitt löfte om att aldrig svika Jesus. Det är klart att det har tärt på honom. Något så oerhört tror jag. Han, den där eldiga, våghalsiga, drivna killen som sa att om de andra sviker, då sviker inte jag. Han som skulle vara med när Jesus liksom tog över världen. Han som skulle gå främst på något sätt. Hans vars svek ändå blev störst. Och Jesus frågar Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han frågar inte ens, Petrus, älskar du mig? Petrus, vill du komma tillbaka? Han frågar, älskar du mig mer än de andra? Jag tycker mest att man kan höra och känna skammen hos Petrus när han inte riktigt svarar på den frågan. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Han känner på något sätt, jag kan inte hävda att jag älskar dig mer än de andra. Men han vet också att han älskar Jesus. För mina lam på bete. Ingen förklaring, inget du är förlåten, inget annat än ett lite diffust uppdrag. Och en andra gång, den här gången nämns inte de andra lärjungarna eller förhållandet däremellan. Simon, Johannes son, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Var en herde för mina får. Ingen kommentar på Petrus svar den här gången heller. bara samma uppgift. Jag tänker, nu gissar jag igen, för det här kan jag inte läsa, men att det är jobbigt. Och det märker vi nästa. En tredje gång, Simon, Johannes son, har du mig kär? Och det står att Petrus blir bedrövad. I NIV, en av de vanligare engelska översättningarna, har man valt att säga Peter was hurt, sårad. Han kände en smärta över att Jesus frågar en tredje gång. Och nu känner man att nu vet han inte vad han ska göra längre. Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Han bryr sig inte ens om att svara ja. För han vet att Jesus vet vad han känner. Han vet att Jesus kan allt om honom, men han tycker att det är jobbigt. För mina får på bete. En tredje gång. Men vi måste veta om det där sista Petrus svar där. Herre, du vet allt. Det finns ändå ett hopp i det. För han har en övertygelse om att men den här mannen som frågar mig, min herre, han frågar om jag älskar honom. Han vet att jag gör det. Men jag tycker det är jobbigt att han frågar. För han får det här uppdraget. Tre gånger, precis lika många gånger som han förrådde, så får han uppdraget att föra Jesu får på bete. Det står ingenting om att Petrus, de här fåren är dina nu. Det är fortfarande tydligt att det är Jesus som är herren. Men Petrus får ett uppdrag. Och jag tror faktiskt att det är precis som de andra mötena, så får Petrus här vad han behöver. Inte på något sätt vad han egentligen vill ha. Men jag tror det är precis den här förkrosselsen som Petrus behöver. För han behövde veta att det inte är min egen kraft jag ska göra det här. Han behövde veta att det är Jesu får, det är Jesu uppdrag, det är Jesu kraft och det är mitt ja. Och jag kan ha berättat det förut, och har jag gjort det så får ni det en gång till, och har jag inte gjort det så får du höra det nu. Men för ganska många år sedan, jag var ganska ny som ungdomsledare, och jag insåg att jag behöver någonting som griper tag i mig. Jag behöver någonting som jag gör, inte för att det känns logiskt och kalkylerat och smart och primärt rimligt. Sådär. Jag behövde någonting som tar tag. Så jag började be om någonting att få gråta över. Och det fick jag svar på. Och det behövde jag. Och det var superjobbigt. Jag hade en grupp, jag hade en allmän grupp ungdomar, men så hade en liten grupp med ungdomar som jag jobbade lite närmare. Och när jag började be den bönen om att jag behöver någonting att gråta över. Nu, 10 år senare, så gråter jag generellt mer. Men då gjorde jag inte det så mycket. Och jag fick ett svar på det. Och det tog tag i mitt hjärta på ett sätt som jag inte kan beskriva. Men de här ungdomarna har jag gråtit för. Det gör jag fortfarande ibland. Trots att jag träffar dem kanske vartannat år. Men jag behövde påminnas om att de är i Jesu händer. De är inte primärt i mina händer. Jag får vara med. Men jag fick se en liten glimt, tror jag, av hur Gud ser på dem. Jag fick se en liten glimt av Guds kärlek för dem. Jag fick se en liten glimt av hans tacksamhet för dem. Och jag fick se en liten glimt över hans sorg. Över det som inte blev bra. Och jag tror att det var en turbovariant av det som Petrus fick. Och jag tror att han fick gråta. Och jag tror att han behövde det. Och som sagt, i de här mötena så följer det samma mönster. Det är ett möte som behövs. Det är ett möte där de här människorna är. Och det är en sändning vidare någonstans. Och jag tror att det är precis likadant i mötet med dig. Och med mig. Att Jesus vet exakt var du är. Han vet exakt hur du mår, vad du känner. vad du jobbar med, vad som är slitigt. Han vet den upprättelse som du behöver. Den sorg som du bär, precis som Maria bar en sorg. Den skam som du har, precis som Petrus hade en skam. Den svårighet att tro som du har, precis som Thomas hade svårt att tro. Den rädsla som du har, precis som lärjungarna hade. Precis som jag har. Och på samma sätt så vill Jesus möta. Där du är, där vi är, där och med det som vi behöver. Och det innebär också att precis som i alla de här mötena så vill han också använda dig. Till att berätta som med Maria. Till att sändas ut som med lärjungarna. Till att tro som med Thomas. Till att leda som med Petrus. Eller till någonting helt annat för att du är skapad till den du är. Och han utrustar i det. Precis som han andas på lärjungarna, de får ta emot helig ande. Precis som han upprättar Petrus för att det är det han behöver. Precis som han känner igen Maria, bekräftar henne som hon behöver. Så vill han också använda det. Och han leder liksom alltid i det. Och sen var det här med att fiska också. Det svåra med att fiska. Och nu tänker hälften av alla män här att han kan inte fiska. Och det är helt sant. Jag har fiskat lite abborre. Men fiska här, det får stå för det där som vi kan. Det där som vi är bra på. Det där du har din trygghet ibland. Det jag har min i. Lärjungarna gick tillbaka till att fiska, till det som de kunde. Det som de hade gjort. Och de fick ingenting på hela natten. Jesus säger åt dem som sagt det här orimliga tipset. Eller det är inte ens ett tips, det är att gör så här. Släng det på andra sidan. Släng det, jag vet inte, 2 meter i sidled. Och det är helt klart att det kan inte vara någon skillnad på de där 2 sidorna. Det tror jag vi alla förstår. Och de får mer fisk än de någonsin har fått. Det var uppenbart inget fel på stället. Det var uppenbart inget fel på utrustningen. Det var uppenbart gott om fisk. Men de behövde, tror jag, precis som du och jag, precis som Petrus, påminnelsen om med och för vem gör vi det här? På vems uppdrag gör jag det här? Det är en sån total skillnad på om jag är min egen uppdragsgivare eller om jag aktivt försöker söka Guds uppdrag. Det som han har för mig. Och det resulterar i att Johannes säger till Petrus, sittandes i båten, det där är Herren. De såg det inte först. De vågar knappt säga det efteråt. Men när de hade gjort som Jesus sa och de hade märkt effekten av det, då säger Johannes, det där är Herren. Och Petrus tar på sig kläderna och hoppar i vattnet, vilket är konstigt i sig, och simmar in. Han möter, han utrustar, han sänder och han älskar. Det är den där ordningen som alltid är i Jesu möte med alla människor. Med dig, med mig, med den du sitter bredvid, med den som du tänker på. Och det är gott. Det är det som gör att det hela det här vänder från det svarta, det jobbiga, det hopplösa i början innan vi fick läsa till mötena där Jesus möter, älskar, utrustar och sänder. Och det vill han fortfarande göra. Och det som jag har haft med mig förutom när jag läste här är ett citat som Bengt hade med förra veckan i predikan. Citatet av Sven Reichmann. Och det gäller lika mycket på det jag har sagt. Att allt kan läsas, i det här fallet höras, som lag. Och allt kan läsas eller höras som nåd. Och det här är nåd, att vi får bli bemötta. Vi ber. Ja, Herre, tack att du känner oss. Att du vet var vi är och att du möter oss där, Herre. Att du inte säger, när du gjort det här och det här och det här så kan vi mötas. Utan du kommer där vi är. I sorg, i glädje, i hopplöshet, i hopp, i tro, i otro. Men där kommer du och möter och bjuder in i ditt rike. Och det vill vi tacka dig för, Herre. Och vi ber om att du vågar, nej, inte att du vågar, att vi vågar lyssna på den utmaningen, på den inbjudan. Och att vi vågar lita på att du förser. Med din ande, med din kraft, med ditt mod, med din glädje när det behövs, med ditt hopp. Att vi får gå i din kraft, att precis som Petrus fick inse att han måste gå i din kraft, så får vi också inse det. Och tack att det är en kraft som håller. Vi lägger resten av den här gudstjänsten, vi lägger våra liv i dina händer. Möt oss, Herre. Hjälp oss att lyfta vår blick och möta dig. Och ta ett steg in i det liv, i den plan, i den tanke som du har för oss. Var och en som individ, som dina barn, tillsammans som församling, som din kyrka. Och tack att det är ett löfte att lita på. Amen.